Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå där allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan. Jag heter Erik Karlqvist och där sitter min kära vän och kollega Maria Solander. Välkommen!
Tack för det, Ingrid!
Mår du bra?
Ja, det tycker jag nog att jag gör. Det börjar ju dra ihop sig snart och ge rättegång för vår del. Så det är, man har ju det i bakhuvudet hela tiden och det maler liksom.
Ja, det gör så. Jag har också gått och känt mig ganska låg och deppig den senaste veckan. Och jag tror att det är det som hela tiden ligger och spökar.
Det är det ju. Men ja, vi får kämpa på och det gör vi ju med hjälp av våra kära lyssnare och tittare. Vad har vi att erbjuda dem idag, Ingrid?
Jo, förstår du. Det här är Nyhetsveckan 114 och det heter Hamids hyckleri. Och ni ser ju på Daniels fina bild Hamid Safar med den här midsommarkransen när han hade sommarprogram förra året lite på sniskan.
Så check och så assimilerad han är, Ingrid.
Ja, visst, eller? Det är fantastiskt. Ja, snacka om fall from grace. Sen ska vi prata om en mycket allvarlig sak, nämligen censuren på Big Tech. Och Big Tech, det är ju de här stora sociala medieplattformarna. Facebook, YouTube, Twitter, det är ju framförallt dem. Och deras allt mer absurda censur. Nu försöker de ju, de har ju enorma påverkansoperationer som svenska politiker brukar påstå kommer från Ryssland. Men i själva verket är det de egna amerikanska företagen som på alla sätt och vis försöker undanhålla dåliga nyheter för Joe Biden.
Och det har ju seglat upp en gigantisk skandal ska jag säga, i veckan som vi ska berätta för er om angående det här.
Och sen ska vi också prata om anti-SD-fronten, ett begrepp som myntades i veckan här av PM Nilsson på Dagens Industri, som helt enkelt är det att när politiker har sin egen politik och så upptäcker de att SD tycker likadant och då drar de tillbaka den politik de själva stod för. Att det har blivit liksom att deras främsta mål är att tycka annorlunda än SD. Så du vet, om SD skulle komma på kuren för cancer så skulle de säga nej, den ska vi inte införa på svenska sjukhus.
Det är faktiskt nästan där vi är och vi ska ge er ett väldigt bra absurt exempel på det här som inte är lika allvarligt som botemedel mot cancer men dock visar hur fjöntigt folk beter sig i Sveriges riksdag, vår högsta lagstiftande församling där folk springer omkring och verkar tro att det är deras egen privata lekstuga.
Precis så. Är det. Så illa är det. Men först har vi ett litet gäng Platina-sponsorer. Vi har Göran G som skriver: grattis Ingrid, bra jobbat. Det var ju alltså min namnsdag förra fredagen. Det är det han grattar för. Jag är ett stort fan av er. Tack, tack Göran G. Sen kommer Göran L och skriver: snålskjutsarna över. Fortsätt kämpa, vi tar dem. Ni är bäst. Monica skriver: gåva, ni är fantastiska. Vår kära gammelmormor skriver: det är skrämmande och oförlåtligt hur våra politiker kallsinnigt tittar på när vårt en gång så trygga, fina Sverige går under.
Det är verkligen gammelmormor, vi håller med.
Magnus skriver: för framtidssegrar. Anders är kort och gott månadsgivare. Och sen får du berätta om veckans hjälte.
Alltså veckans hjälte är unge Isak vars föräldrar då skriver följande till oss. Er sannolikt yngsta trogna lyssnare och fan Isak 10 år skulle på skolans uppmaning springa och samla in pengar för UNICEF. Fick lite fakta om korrumperade FN och UNICEF, sprang 7 kilometer och drog in 1400 kronor. Deklarerade att detta istället ska gå till Ingrid och Maria.
Fantastiskt! Tack snälla Isak, vilken hjälteinsats du har gjort.
Härligt att det finns såna vakna ungdomar ute i landet. Tack snälla båda, Isak.
Det båda gott för framtiden.
Ja, det gör det verkligen.
Nu först idag så ska vi berätta att Amazing Polly, en av våra absoluta favoriter på YouTube, hon har nu kastats ut från YouTube.
Hon hade väl någonting i stil med 300-400 000 prenumeranter. Amazing Polly, som ju egentligen heter Polly St. George och är kanadensiska, är ju i mitt tycke en av världens absolut skarpaste researchers. Och gjorde fantastiska YouTube-videor med egna kartläggningar av olika aktuella händelser. Hon har kartlagt Nexium, Epstein-affären, Q-rörelsen, ja, massa intressanta saker.
Och inte minst har hon ju visat hur de här olika globalisterna hänger ihop med varandra. Att de ger varandra olika direktörsuppdrag och styrelseposter.
Precis, vi kommer få anledning att återkomma till det om en liten stund. Men, och hon gjorde det alltid på ett sånt pedagogiskt sätt att hon visade olika liksom, så här flödesscheman och så av hur olika människor, och det var ju samma människor varenda gång som var inblandade i precis allt skit som händer. Jag levde nog i villfasen att hon var trygg eftersom hon bara... Alltså hon använder sig bara av mainstream-källor och databaser, offentliga dokument och liknande. Det var ju inte så att hon satt och hittade på saker, utan hon bara plockade fram uppgifter som egentligen är tillgängliga för alla, men som kanske är svåra att hitta om man inte är van vid att göra research. Så det var ju inget konstigt överhuvudtaget. Men nu har YouTube slängt ut henne och vi lägger länken i... under videon här i vår beskrivning, där hittar ni alltid alla länkar till var ni hittar Polly på BitChute istället, och tycker att ni ska gå in där och prenumerera på hennes BitChute-kanal istället.
Och jag kommer tänka på det när vi la in de här länkarna, att oj vad det var länge sedan jag hörde Stefan Molly nu. För i och med att han försvann från YouTube så har man ju, det är ju det att man fick upp förslag hela tiden med hans video. Och det är, oh, nu har han kommit något nytt, det ska jag säga. Men nu finns han finns också på BitChute. Och jag vet inte alls hur många prenumeranter och så de har där. Men det är ju fruktansvärt tråkigt. Och det är, som vi ska återkomma till, för jäkligt att de här företagen tillåts att utöva sin monopolställning på detta vidriga sätt.
Ja, precis. Vi ska ta upp den tråden igen om en liten stund. Men jag sa ju det på bokmässan, alternativa bokmässan, som tog upp just det här att räckvidden som YouTube och Facebook har är helt oslagbar, och du kan inte, det finns inte, ofta säger ju folk där, ja men det finns andra plattformar och ni kan ju ladda upp på BitChute och vad det nu är. Det är inte i närheten av den konkurrenskraften och den räckvidden som YouTube och Facebook framförallt nå ut. Och de har ju en de facto monopolställning på marknaden. Så
men det
kan
är
man
klart,
inte...
ju fler sådana här jättestora stjärnor de kastar ut och som då etablerar sig på BitChute, desto större blir BitChute kanske. Att de faktiskt kan ta upp konkurrensen med YouTube.
Ja, kanske. Fast samtidigt är det så här, om du går in och kollar på BitChute till exempel, så ser du att själva interfacen är ganska tradig. Det är inte alls lika användarvänligt som YouTube, och det funkar inte heller vad jag kan begripa så att man, det som är bra med YouTube är ju att man får, precis som du sa Molle nu, upp nya förslag hela tiden på alltså det styrs ju av algoritmer. Om du har tittat på mycket politiskt innehåll av en viss typ så får du upp liknande. Så kan du upptäcka nya, och du kan som innehållsproducent nå nya grupper. Så det är det som är det handlar inte bara, vi har ju vår egen plattform Nontube, så vi får ju upp videorna. Vi kan aldrig konkurrera med YouTube i räckvidd. Vi kommer aldrig kunna liksom nå ut på samma sätt. Så det är kväljande vidrigt det de håller på med. Det är faktiskt alltså monopolföretag som utnyttjar sin makt. Och vi ska återkomma till det om en liten stund. Vi ska bara först kort berätta om Sveriges fantastiska biståndspolitik.
Ja, det är ju Carin Jämtin som styr över Sida och som ni som är flitiga lyssnare av den här kanalen vet så är det också Carin Jämtin som styr Socialdemokratiska partiet i det fördolda. Hon sitter då på Sida och har massor med miljoner som hon kan kasta ut på sådana projekt som hon tycker är bra. Och då har hon nu bestämt att Sverige ska ge 225 miljoner kronor för att hjälpa Sudans befolkning. Och dessa pengar ska betalas ut direkt till mottagarnas mobiler. Det är ungefär som det som Sverigedemokraterna vill göra nu, att ge varje svensk 10 000 kronor, så kallade helikopterpengar. Men nej, det var ju jättedåligt när han kom med det förslaget. Men det är jättebra när det går till sudaneser, förstår du Maria?
Sudan uppges befinna sig i en ekonomisk kris till följd av pandemin och politiska omvälvningar. Det är tuffa reformer som nu måste göras för att få Sudans ekonomi på fötter igen. Det här stödet ska fungera som en slags krockkudde som ska mildra effekterna för befolkningen och se till att reformerna inte skapar social oro när landet äntligen är på väg mot demokrati, säger Carin Jämtin enligt nyheter idag. Jaha, då är det ju bara det att deras tanke är alltså att de ska muta befolkningen till att hålla truten när de nu gör lite jobbiga politiska saker. Är det så vi ska tolka det, eller?
Ja, så kan man ju tolka det. Men hon menar ju att det här görs ju för att de äntligen är på väg mot demokrati. Och säger Sverige det, för vi har ju den perfekta demokratin. Eller hur, Maria?
Ja, och det är ju också så att vi har ju inte heller, nu är jag djupt ironisk, vi har ju inte heller några egna luckor eller hål eller så i vår ekonomi som vi skulle kunna pytsa in pengar i. Utan det är ju väldigt viktigt att just vi hjälper Sudan med 225 miljoner.
Alltså jag förstår inte, men du vet det är någonting inbyggt i det här systemet som gör det väldigt svårt. Det var ju en moderat biståndsminister, Gunilla någonting hette hon, jag har glömt hennes efternamn nu, som ju deklarerades fort hon hade blivit minister att nu skulle hon ta tag i det här med biståndet och se till att det inte gick till diktaturer och sånt. Hon kom ingen vart. Jag hörde något radioprogram om detta här förleden. För att det är någonting som sossarna har byggt in i de här systemen som gör att det är nästintill omöjligt att förändra.
Men nej, det har inte att göra med att sossarna köper sig ett politiskt inflytande i
Jo.
olika länder.
Jo.
Helt enkelt. Det är en slags mutverksamhet kan man säga. Och de har ju tidigare varit väldigt förtjusta i att ge pengar till länder som till exempel Zimbabwe och deras favoritkompis Mugabe.
Precis. Hon heter Gunilla Carlsson. Hon var biståndsminister. Hon är moderat.
Nej, det gick inte. Sossarna vill inte veta av något avbräck i deras internationella
Nej.
mutsystem.
Nej, precis. De
Helt.
ska garantera att de själva får toppjobb till sina avdankade ministrar och så.
Ja, nu fortsätter vi med den här sociala medietråden, Ingrid. Vad är det som har hänt om vi ska börja med att sammanfatta?
Ja, det som har hänt är att nu har äntligen den stora skandalen om familjen Biden briserat. Vi har ju pratat om det när vi gjorde Obamagate tror jag det var. Och vi pratade om att Joe Biden, nu kandidat, då vicepresident, var inne och muckade i Ukraina och hans egen son Hunter, som inte hade någon som helst erfarenhet från styrelsearbete eller energibolag. Han fick en styrelsepost i ett energibolag som heter Burisma. Och det har länge glunkats om att det var Joe Biden som ordnade den här styrelseposten till sin son och såg till att den amerikanska utrikespolitiken formades efter det som kunde göra hans egen familj lite rik. Och nu har New York Post en mycket gammal och ansedd tidning för er som inte känner igen namnet, kommit över Hunter Bidens gamla laptop som han för ett antal år sedan lämnade in för reparation och sen inte brydde sig om att hämta igen. Och han, ägaren till den här reparationsverkstaden, han hade börjat titta i den och han förstod genast, det här är inte bra grejer. Så han ringde FBI som kom och hämtade den. Men innan dess hade han tagit en kopia på en extern hårddisk. Så han har nu lämnat över detta materialet till New York Post som i 2-3 dagar nu har pumpat ut historier om denna megaskandal.
Det var väl så här att han gick via före detta borgmästaren Rudy Giuliani, republikan. Han vände sig till honom när det nu inte hände någonting med FBI då. Mm. Så det är via Giuliani den här informationen har delgetts. New York Post. Men vad händer då? Då har vi alltså potentiell jätteskandal om familjen Biden som binder. För första gången har någon hittat the smoking gun, om man säger så, som binder Joe Biden till Hunter Biden och den här Burisma-sörjan.
Ja, därför att det finns ju mejl mellan Hunter Biden och de här ukrainarna. Så att det här, nu är det fastslaget. Det är ett stort fiffel och båg runt detta. Ja, vad händer då? Får nu amerikanska folket ta del av denna mycket viktiga information i valspurten här?
Nej, inte om Twitter och Facebook får, det ser man. Då händer följande att Twitter, det var de som var först ut, vill jag minnas, eller var det Facebook som var först ut? Ja, skitsamma, det kan kvitta. Facebook gjorde som så, de har gått ut och berättat att ja, de begränsar spridningen av länkar till då New York Post.
Men de har ju
Post.
Sagt att de aldrig shadowbannar, de skuggbannar
ju ingenting. Jo, men då deras någon informationschef där på Twitter, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, Andy någonting. Han är för pressmänniska för en demokratisk senator från Kalifornien, för övrigt kan inom parentes sagt. Han gick ut och sa att ja, vi måste faktagranska först. Så innan vi har hunnit göra en egen faktagranskning av den här mainstream medieartikeln, jag menar, har det någonsin helt förut, så tänker Facebook då, ja, de stoppar spridningen av länken helt enkelt till New York Post, så folk kunde inte dela den. Sen hakar Twitter på och de går ju steget längre och alltså fryser konton som delar den här länken, inklusive Vita husets pressekreterare Kayleigh McEnany. Jag har så svårt att uttala hennes namn.
McEnany.
Och även Trump-kampanjens officiella Twitter-konto. Skådespelaren James Woods fick sitt konto låst och en jäkla massa andra människor. Och och Twitter kom med någon halvkväden vis om att ja, men det här handlade om att de vill inte sprida hackat material. Hackat material. Okej, fem fel här nu. Mm. Hur många gånger har Twitter låtit hackat material spridas tidigare och det har aldrig varit något problem? Det är ju grej nummer ett. Grej nummer två, det här är ju inte hackat material.
Nej.
Det är Hunter Biden som är en utflippad jäkla knarkare och tydligen har glömt sin laptop i den här, eller skitit i att hämta ut den i den här datan.
Det fanns ju dessutom bilder på när han röker crack.
Mm. Och det är ju känt. Det är ju känt sedan tidigare att han har drogproblem. Alltså. Mm. Så det är ju inget, och han har någon oäkta unge på bygden med någon strippa. Och så han är en väldigt strulig person uppenbarligen. Så att, och allt det är ju känt. Men det, helt plötsligt så får Twitter för sig att vi ja, och det är emot vår policy och bla bla bla. Och alltså hela helvetet bryter lös kan man säga. Och en av de argaste var ju naturligtvis vår kompis Tucker Carlson, som jag tycker att vi ska titta på ett litet klipp med nu där han föredömligt sammanfattar det hela. Mm.
Most of us never imagined it could happen in this country, and yet today it did happen. A major American newspaper published a story, apparently an entirely accurate story, about a presidential candidate. The tech monopolies that control American media feared this story might hurt that candidate whom they favor. So 3 weeks before a national election, they shut the whole thing down. They prevented the public from reading the news. They didn't apologize for doing this. They didn't bother to make up reasonable sounding justifications for it. They just did it, exactly as the Chinese government does. These are monopolies. They have all the power. You have none. They don't have to care what you think, and they don't. This was mass censorship on a scale that America has never experienced, not in 245 years. And it's a threat to all of us. Democracies only function when there is a free exchange of information between citizens. We no longer have that. This is a dark moment, actually. Sagar Manjetti is an opinion host at The Hill. We're happy to have him tonight. Sagar, thanks for joining us. Where is this going?
Thanks, Tucker. Tucker, I mean, this is a grave moment in American history. This
yes,
is actually
is.
A declaration of war by the big tech companies in this particular case. We need to understand this for what it is. This is an in-kind donation in the hundreds of millions of dollars to the Joe Biden campaign. These are rules that are flatly false on their face. Think about the material that you laid out. Hacked material is not to be distributed on Twitter. Does that mean that Edward Snowden's account is going to be locked immediately?
Exactly.
Does that mean that the Pentagon Papers could not be published? Does that mean that FBI COINTELPRO. Let's even think about this. They said that Twitter said that they could not distribute the story because they couldn't verify the origins. So does that mean that every single story based upon anonymous sources out of our government is going to be locked and banned from Twitter or slowed down, as they put it, from Facebook? No. These rules are selectively enforced in a political manner by the most powerful people and the most powerful companies on earth. All of your viewers need to understand that.
So our viewers should also understand that it's not simply Facebook and Twitter. Facebook and Twitter are the primary means of revenue for almost all digital media. We happen to work in one of the rare media that's not dependent on, which is why we can have this conversation. But if Biden wins, does this get better? I mean, why would the tech companies stop doing the bidding of the Democratic Party if the Democratic Party had more power?
Well, it's hard to see how it gets better when Kamala Harris's press secretary is the chief of communications over at Twitter, or how the person who announces on Facebook that things are going to be slowed down on this Hunter Biden story is himself a former Democratic operative. Take a
That's
look
right.
at the big tech space, Tucker. The vice president of Amazon's, Amazon Communications, Jay Carney, the former White House press secretary before that, former chief aide to Joe Biden. Several of the people on his transition team are traced to the big tech companies. Look at where all of their money is going. This is a public record. Look at the public data of where all of their donations are going. Are they going to get better? Eric Schmidt, Google, Facebook, we all know they were never more powerful than they were under the Obama administration. Under a Joe Biden administration, it will be 10, maybe 15, 20 times what it was then.
Ja, och här kommer det verkligt allvarliga. Det är ju att de här big tech-företagen, de har den yttersta makten i världen. Det är alltså de som bestämmer vilka nyheter som ska spridas ut över jordklotet och vilka som ska förhindras. Och då kommer det här som är så märkligt att en massa vänstermänniskor helt plötsligt älskar fri företagsamhet. Alltså när vi klagar på att det är mycket censur så säger de, ja men de är privata företag, de får väl ha vilka regler de vill. Då är det plötsligt jättebra med fri företagsamhet. Men de är, precis som vi har sagt så många gånger, de har en monopolställning på marknaden. Och de har ju dessutom fått den där lagen som Trump har sagt flera gånger att han ska ta bort, men ännu inte har gjort. Jag vet inte vad det beror på. Att de är ju inte ansvariga utgivare.
Precis.
Så de sitter... kan aldrig, alltså vi som blir utkastade, skuggbannade och så, vi får ju aldrig veta varför och liksom vad är felet, och vi kan inte få rätt emot dem, och det är ju omöjligt. Vi kan ju inte ha det så att världens yttrandefrihet ligger i händerna på ett dussin miljardärer, dollarmiljardärer.
Nej, precis, där är vi, och som dessutom är öppet politiskt biast, vad heter det?
Ja, det finns inget bra ord på svenska. Det är därför man använder. De är partiska.
Ja, Och öppet så. De har, Jack Dorsey bland annat, Twitters vd, har ju öppet deklarerat var hans politiska sympatier ligger. Va? Så att, och han gick ut nu då efter när den här skandalen briserade och skrev på Twitter att ja, vår kommunikation kring det vi gjorde då med New York Post-artikeln var inte jättebra. Och att blockera då länkar i tweets eller i privata meddelanden utan att förklara sammanhanget är oacceptabelt. Mm, det trodde han nog att han skulle komma undan med. Men!
Ja, men nu är han kallad till senatsförhör. Så i nästa vecka någon gång, absolut senast nästa fredag, ska han inför senaten svara på frågor om vad i vad tusan han sysslar med, han och hans företag. Mm. Jag vet inte varför inte Facebook ska dras in.
Han blivit förhörd av senaten, ja, en gång, men jag vet inte heller om det, liksom, man tyckte att Twitters agerande var mer liksom, ja, uppenbart partiskt, men den republikanske senatorn Ted Cruz, som är en av våra gamla favon, han säger att det här är valpåverkan och vi är 19 dagar från ett val. Detta saknar motstycke i demokratins historia och vi vill veta vad fan det är som pågår.
Mm, och det var han som svor, inte du.
Det var inte jag. Det var faktiskt senator Cruz som gjorde det. Mm. Så att, och en annan senator, Josh Hawley, var ännu skarpare i sin kritik mot Twitter-censur och har begärt att företaget ska utredas av den federala valmyndigheten, FEC, för sitt försök då att gynna Joe Biden. Han säger USAs mäktigaste monopol försöker kontrollera nyheterna och lägga sig i ett federalt val. Så jag hoppas verkligen att det blir ett tufft senatsförhör med Mr. Dorsey. Alltså. Men frågan är ju, varför händer det ingenting med Trumps försök att komma åt, nej, det här problemet? Var det så, Ingrid, att det var många republikanska senatorer som bangade på något sätt i sista stund? Eller, men jag menar, la han inte en presidentorder? Vi måste kolla upp det här, vad fasen.
Ja, vi får återkomma på måndag om vi ser om vi kan hitta varför. Men jag tror det finns ju en hel del republikaner som står på Big Techs sida. Det var ju en kvinnlig republikansk senator som talade på demokraternas partikongress. Helt snurrigt. Alltså hon går in i fiendens läger och säger, ja, vi inom techbranschen, vi stödjer er. Okej.
Okay. Mutad. Galen.
Hon har tydligen jobbat själv på något av de här företagen, om det var Google eller vad det var. Och även ska vi säga, men varför de här dollarmiljardärerna, varför håller de på det här vänsterextrema partiet som demokraterna har blivit? Det har ingenting med deras ideologi att göra, utan det handlar ju om att de är globalister och demokraterna är det främsta globalistpartiet, även om det finns många republikaner också. Men det är framför allt till demokraterna de har sökt sig och de vet att de kommer inte att behöver betala en massa skatt eller att de ska begränsas. De kommer få fortsätta tjäna sina biljoner, triljoner dollar, men är det inte över hela världen när de har fått igenom sin dröm om en världsregering.
Mm. Oh, men Inga, det hänger inte detta också ihop att många av dem är så kallade champagne-socialister. Alltså att det är sådana där flummiga Kalifornien-typer som äter tofu och de låter inte sina egna barn använda, deras egna barn får inte använda smartphones och appar och sånt. Och de lever väldigt, de har fortfarande sina sådana här socialistiska ideal kvar någonstans, fast de lever ju inte alls som de lär. Vi har ju en hel bunke sådana människor i Sverige också, bara väl Jan Guillou är ett av de mest frapperande exemplen, som är mångmiljonärer men ändå sitter och brölar liksom om, kallar sig kommunist eller socialist eller vad det nu är fortfarande, fast han är så långt ifrån liksom arbetarklassen som det går att komma.
Ja, men jag vet inte, har kommunismen någonsin handlat om arbetarklassen? Det har väl alltid varit diktatorer in spe som har insett att det här var en kraft man kunde använda sig av för att få med sig massorna. och sedan gripa makten och behålla den.
Du, vår vän Douglas Murray har skrivit en skitbra artikel om det hela som vi lägger länken till såklart. Och hans, vad ska vi säga, slutsats är väl att de kanske gick för långt den här gången i sin maktberusning. Mm. Tidigare då de har slängt ut från sociala medier har varit människor som är betydligt mer alltså kontroversiella och liksom lite obekväma och stötta. Det är sådana som vi, som Alex Jones, vi är på ungefär samma nivå som han. Så att, som liksom är stora grupper finner det mycket svårare att försvara. Men att när de nu stänger av liksom Vita husets presssekreterare och liknande, då blir det så, kanske har de gått för långt denna gången.
Jag hoppas att han har rätt, därför att vi kan ju för tusan inte ha det så att Jack Dorsey och några andra ska sitta och bestämma vad Amerikas president får lov att dela för länkar. Nej. Det är sinnessjukt. Alla måste förstå hur fruktansvärt detta är. Men det är som vi brukar säga, det måste bli ännu lite värre innan det kan bli bättre. Det här var kanske det bästa som kunde hända. Och man kan ju läsa artiklarna om man går in och söker efter New York Post, och man kan se Fox News som har bevakat detta på ett förnämligt sätt.
Ja, absolut. Men problemet är ju bara att artiklarna finns ju kvar, precis som våra program finns alltid på Nontube. Problemet är ju bara liksom att när företag som Twitter och Facebook går in och blockar på det här sättet, så blir ju spridningen den blir så mycket extremt mycket mindre, därför att det är folks primära, vad ska jag säga, upplysningskällor. Det är sociala medier numera. Det är så folk tar, för det är väldigt få som tittar på liksom linjär tv eller radio. Och för övrigt så har ju mainstream media i USA åtminstone varit väldigt alltså, återhållsamma med att berätta någonting alls om det här.
Men alltså den kanal som går bäst just nu är ju Fox News, och den som går sämst är CNN. Och CNN är ju den värsta av alla de här partiska kanalerna.
Jag har sett en artikel i svensk mainstream media, och det är Expressen. Den länken ligger också i beskrivningen. Facebook hindrar Biden avslöjande från att spridas, och den är hyfsat neutral liksom. Och rak rapportering. Så att en liten miniguldstjärna till Expressen, som i övrigt oftast är idioter där. Tycker jag. Jaha.
Nu ska vi prata om anti-SD-fronten. Och det är ju då PM Nilsson, som jag sa, på Dagens Industri, som har skrivit att det börjar med något helt annat.
Jo, han inleder och pratar om det här med att komma överens kring en försvarsproposition. Och så skriver han då om att det verkar som att man kan komma överens kring liksom ett försvarsbeslut och hur vi ska sköta vår försvarspolitik. Och uppenbarligen är det ett politikområde där, som inte är så kontroversiellt, alltså det är där kan man komma överens
till och med med SD.
Det är inte så infekterat tydligen. Han skriver så här: ett annat, försvarspolitiken är ett av få områden som nästan är helt befriat från taktiserande kring SD, vilket ger en 60-procentig sakpolitisk majoritet för kraftigt höjda försvarsanslag. MKD, L och C har en gemensam syn och bemödar sig om att underhålla och förnya den, och de är inte rädda för att ta stöd av SD.
Men just försvarsfrågan. Precis. Men skriver han så. Ta bara så enkel sak som att se sambandet mellan de senaste 10 årens migration och brottsutveckling under samma period. Den kopplingen är Sverigedemokraternas viktigaste hotbild, vilket gör att anti-SD-fronten vägrar att se vad som är uppenbart för alla. Att svensk migrationspolitik har, i kombination med en svag rättsstat, fungerat som växthus för etniska kriminella nätverk, etniska konflikter, internationella brottssyndikat och så vidare.
Precis, han sätter fingret på någonting viktigt här som väl du och jag varit inne på också många gånger tidigare. Men han lyckas formulera det, zooma in väldigt bra på problemet att vi har alltså hamnat i en situation i svenska riksdagen och i svensk politik överhuvudtaget där det inte spelar någon roll om SD har rätt eller inte, eller rättare sagt där det är... alltså det går inte att rösta på deras förslag även om de har rätt, om vi säger så, därför att man har hamnat i en sån här dagis, lekskolesituation, alltså ni vet som när barn inte vill erkänna, de vill inte be om ursäkt och de vill inte erkänna att ja, jag hade fel, utan de envisas halsstarrigt med någonting som är helt vansinnigt. Fast det är helt uppenbart för alla att du kommer inte kunna krångla dig ur den här situationen om du inte liksom ber om ursäkt och liksom gör det som är rätt. Och det är väl en sak när det är 5-6-åringar som gör det, men det är ju lite mer allvarligt när det är vuxna människor i svenska riksdagen som har lekstuga och ett
ja. Och får jag bara citera en sak till. Han skriver, det här tyckte jag var jätterätt: för den dysfunktionella justitieministern har det i 7 års tid politiskt varit mycket viktigare att kunna gå upp i talarstolen och fördöma tyskt 1930-tal än att stärka inre säkerhet på svenskt 2020-tal. Ja. Anti-SD-fronten är allt eftersom den splittrar alliansen och säkrar Löfvens regeringsinnehav. Mm. Och det är ju helt sant. Det är inte bara så att... att de säger nej till förslag som är bra, utan de till och med drar tillbaka sina egna förslag om det visar sig att även SD tycker att det här är någonting bra. Och det kunde vi då läsa i början på veckan här om den liberala riksdagsledamoten Johan Persson, som du och jag sa, han har ändå varit hyggligt vettig för att vara en liberal.
Ja. Precis, vi har en länk här till Aftonbladet och storyn kommer från Expressen från början. För första gången skrev L, KD och M under en riksdagsmotion tillsammans med SD, rapporterar Expressen. Ett missförstånd enligt Liberalernas vice partiledare Johan Persson, som nu dragit tillbaka sitt namn från motionen. Okej, där handlar alltså om, motionen handlar om Örebro flygplats status som beredskapsflygplats. Och det här är en väldigt viktig fråga för Johan Persson som är örebroare. Mm. Det är rent av en hjärtefråga, han säger själv, det är en jätteviktig sakfråga som jag verkligen är för. Och motionen var ju klar liksom och allting var frid och fröjd. Men så visade det sig att SD höll med. Och då drar han tillbaks motionen.
Ja, sitt eget namn i alla fall.
Sitt eget namn, ja.
Alltså, det är ju barnsligare än sandlåda. Alltså här har han en hjärtefråga som örebroare. Och sen så struntar han i Örebro och den här beredskapsflygplatsen. För att han kan inte ha sitt namn bredvid en sverigedemokrats namn.
Det visade sig för både mig och Centerpartiet att även Sverigedemokraterna skulle vara med, säger Persson till TT. Enligt Persson valde även Centerpartiets Helena Wilhelmsson att stryka sitt namn från motionen då de upptäckt att de fått sällskap av Sverigedemokraten Per Söderlund. Kristdemokraten Hans Eklind står fortfarande som medförfattare. Motionen var tänkt att skrivas under av allianspartierna eller av samtliga ledamöter från Örebro, enligt Persson. Det måste ha blivit något missförstånd från den moderata författaren, säger han. Liberalerna motionerar inte tillsammans med SD, uppger han. Det är en policy vi har, inte ens i mindre tydliga så kallade hembygdsmotioner. Däremot kan partierna komma överens i utskottet eller i kammaren. Vi har flera kända gemensamma ståndpunkter med SD, som till exempel att förstatliga skolan, säger Persson. Ursäkta, men har ni hört något så jävla tramsigt? Ursäkta, nu måste jag svära alltså.
Ja, det är inte klokt, och det visar ju tydligt att de har inte Sveriges bästa för ögonen, utan den här anti-SD-fronten som i och för sig har börjat luckras upp tack vare Moderaterna och Kristdemokraterna.
Mm.
Den har ju förstört 10 år utav svensk politik.
Japp.
Precis det Reinfeldt ville när han skulle straffa de som hade röstat in Sverigedemokraterna 2010. Nu ska ni få se på invandring.
Ja, och det hade han ju rätt i. Det har vi ju fått göra. Så att,
du, det är så sjukt att en partiledare kan tycka och säga någonting sånt. Nu ska jag förstöra Sverige för att ni har röstat in ett parti som jag ogillar. Hur fick vi sådana politiker i Sverige?
Och hur kunde så många, jag själv inkluderad, missa att han hade en skruv lös uppenbarligen? Det lär vi aldrig få svar på, men nu får vi lag efter läge som det heter och försöka sopa upp all den skada han har gjort. Jag ser att du gärna vill passa på att ge S en liten känga här också när vi ändå är igång.
Jag vill bara tipsa om Karin Pihl som har skrivit en bra ledare i Göteborgs-Posten, och hon har också upptäckt nu att Socialdemokraterna är partiet som kan ge upp allt utom makten. Att de dagtingar med sitt samvete hela tiden. De kan släppa LAS, vad säger de? LAS! Det är bara vi får sitta kvar vid makten.
Men Jimmy Åkesson, har du hört om MeToo-debatten? Har du inte hört talas om MeToo-debatten?
Ja, ni kan läsa den. Det är bra att fler upptäcker det, för det är verkligen, det är så tydligt. De är det värsta partiet.
Ultimata maktpartiet som är beredda att sälja sin gamla mamma för att sitta kvar och sälja Sverige. Du, nu kommer vi till dagens huvudtema. Det är ju otroligt rafflande. Hela dagen igår så bara rasslade det in nyheter kring rektor Hamid Safar som han heter egentligen.
Det är ju då så att det var Dagens Nyheter som avslöjade, de har väl haft hjälp med någon hackare där kan man tänka sig, som har då hittat att framför allt ett konto som heter Mikael Hakim, som har skrivit väldigt fula saker på Twitter och på Flashback, egentligen var skrivna av rektor Hamid. Och då kan man tänka sig, men varför? Det är inte så vanligt att man vill avslöja invandrare, att de har gjort fula saker. Det är bara vi svenskar som är rasister och så vad kan detta vara? Ja, det var ju det att han hade ju verkligen skitit i det blå skåpet, för han hade skrivit fula saker om judar. Peter Wolder Darski lägger inte fingrarna emellan när hans egen klan blir utsatt för hat.
Så är det. Din första reaktion var ju, vad det är? Så sa jag, men tänk nu Ingrid, sa jag direkt. Klart inte det är någon tillfällighet att det hamnar just hos dem. Och det var även så att han, alltså i de här inläggen, vi pratade om Flashback framförallt, men även andra forum vad jag förstår. Så, ja. Precis, Twitter och Flashback. Han svingar vilt liksom mot då, judar, men även homosexuella.
Hoforsbor,
kvinnor.
Och
precis, men det är ju helt underordnat då det här alltså, antisemitiska och homofoba innehållet. Och en som blev triggad på alla punkter vad det gäller detta är ju då föga förvånande Mikael Bindefeldt, ni vet, festfixaren som ju är både homosexuell och jude. Och han tycker, väldigt många har tyckt saker här, men han tar i så han nästan kräks. Och tycker att Hamid Safar borde sitta inlåst. Han ska ju definitivt inte då få vara med På spåret och så vidare. Och det får han inte heller. För det som hände igår var att han blev av med alla sina offentliga uppdrag slag i slag. Han sparkades från Moderaternas integrationsgrupp. Han blev av med sitt jobb som gästkolumnist på GP. Han stängs av som barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun. Han får sparken från tidningen Läraren där han både skriver och gör poddar eller har gjort. Och SVT meddelar att de stryker de två På spåret avsnitt där Hamid medverkade tillsammans med trolljägaren Frida Boisen.
Ja.
Vilket ju är ironiskt så det förslår.
Ja, verkligen. Och hon satt och grät i flera intervjuer igår. Hon var helt chockad. Hon hade gråtit så det var. Och hon hade ju trott att han var en fin människa. Och hon visade så fruktansvärt att han hade lurat henne på det sättet. Ja, och då kan man säga så här. Varför blir nu detta en sån gigantisk grej? Ja, jag skulle säga att det finns ingenting som journalister avskyr så fanatiskt som när de blir avslöjade som grundlurade. De har gått på myten om den fantastiskt integrerade afghanen som blev rektor och skolledare och han var ju... Och han blev årets svensk och han fick sommarprata förra sommaren. Du vet, högre upp än så kommer man inte i den svenska etablissemangshierarkin att få sommarprata. Och det programmet såg jag precis en länk om att det får ligga kvar.
Oj då, jaha.
Och Sveriges Radio tar inte bort sommarprogram som har sänts.
Nej. Okay,
men det är det som är grejen. Han har lurat dem för att de har inte... Ja, de tror att det är sådana som du och jag som sitter med pseudonymkonton och spyr ur oss hat. Men inte en fin invandrare afghan. Och han var ju inte särskilt trevlig mot sina landsmän eller.
Nej, inte hasarerna.
Ja. Som han kallar mongoler. Så han anser sig då själv var från en högre stående afghansk folkgrupp än hasarerna. Han var ju riktigt vidrig mot dem. Eller, han konstaterade som du, jag konstaterar att de har ljugit om sin ålder och inte har uppehållsskäl.
Jag misstänker att han är pashtun. Det är ju den liksom dominanta folkgruppen i Afghanistan som liksom, ja, det är därifrån alla etablissemangspersoner kommer. Men vi kan läsa i Svenska Dagbladet bland annat en Josefin Holmström under rubriken "Bör vi förlåta Hamid Safar?" Hon är väldigt gråtmild och det märks att hon är oerhört besviken. Och i den här, den tidigare så lovordade Hamid Safar har begått grova övertramp. Ändå kan jag inte riktigt låta bli och hoppas att det ska finnas en väg tillbaka för honom. Och det detta handlar om är, du har helt rätt i det, journalister hatar att bli lurade för att de anser sig själva vara smartare än alla andra. Så du vet, att då liksom bli avslöjad som en dumstrut, det sitter inte så bra. Liksom. Men det jag också ser här i den här texten, det är att de vill så gärna tro. Det här är liksom ett slag. Det är ju som en kristen som börjar tvivla på Guds existens. Det här är liksom ett hot mot deras världsbild och deras tro på liksom mångkulturen. Att alla,
det bor en svensk in i alla invandrare. Om man bara är snäll mot dem så kommer den svensken fram och blir lika snäll som alla andra svenskar.
Exakt, så att det gör ont, skriver hon. Ivar Arpi och Expressens ledarsida tycker jag båda gör det lite lätt för sig, för att de när de liksom försöker gripa sig an det här med de antisemitiska inläggen, de vill gärna dra ner det på individnivå. Det är ju mycket lättare att göra det, men som både du och jag och faktiskt Paulina Neuding som vi strax ska lyssna på och konstatera, så är ju det här ett problem på gruppnivå.
Ja,
det här handlar ju inte om att alltså, Hamid Safar uttrycker ju inte åsikter som är unika för honom som individ på något enda sätt, utan han uttrycker det som är den vanligaste inställningen i den delen av världen som han kommer ifrån.
Och den som uttryckte detta bäst på Twitter var ju Gunilla Gourmet som skriver så roligt. Vem kunde ens ana att en sunnimuslimsk man från Afghanistan skulle ha samma åsikter om judar, kvinnor och homosexuella som sunnimuslimska män i Afghanistan har? Helt ofattbart! Och där är vi tillbaka. Det är därför vi pratar om islam hela tiden. Därför att det är, alltså, det är mainstream islam att hata judar, oavsett om man har aldrig träffat en jude i hela sitt liv, utan det är liksom den här alltså den här världsbilden att judar styr världen, den är fullständigt normal i Mellanöstern.
Ja, ja, absolut. Och det är ju inte helt, det är inte, många tror att det här har med Israel och Palestina att göra, men frågan är ju, alltså den går ju tillbaks tusentals år antagligen före islam kom till och med, alltså konflikter mellan olika folkgrupper i den här delen av världen, och förstärks ju såklart av att i de islamiska urkunderna så står det uttryckligen att judar och kristna är apor, grisar och liknande, och framförallt så finns det väldigt många skrifter där som är öppet antisemitiska. Visst var det någon som räknade igenom Koranen hur mycket antisemitism där fanns och jämförde med Mein Kampf?
Ja, precis, men de siffrorna minns jag inte, men det är betydligt mer antisemitism i Koranen, och för övrigt så är det ju så att om du räknar alla islamskrifter, Koranen, haditerna, siran, så består mer än hälften av allt i dessa skrifter om hur muslimer ska behandla icke-muslimer.
Mm.
Alltså det är en liten del som handlar om Gud och hur man ska vara som en god muslim, utan det mesta handlar om hur de ska plåga och förfölja och mörda icke-muslimer.
Mm.
Hur någon kan kalla det en religion, det är för mig en gåta.
Alla som vet något kallar ju det för ideologi, inklusive avhoppade muslimer och sharia-experter som vi har talat med. Men du, ska vi lyssna på det här lilla klippet med Paulina Neuding från Studio 1 i P1?
Ja.
Paulina Neuding, din bild av avslöjandet.
Nej, men Hamid Safari beskriver en åsiktsbubbla, liksom föreställningar om, som man säger, den sionistiska staten Israel som nästlar sig in på olika sätt och styr världen. Och jag tror att det är svårt för oss i Sverige, i ett av världens minst rasistiska länder, att förstå hur vanlig den här föreställningen är runt om i världen. Hur vanlig den är i Nordafrika, Mellanöstern, långt in i Asien. Att det här är en del av det vardagliga samtalet, någonting som människor tar för givet sinsemellan, att det är så att judar styr världen och judar vill oss illa och judar styr USA och så vidare. Och även om man har varit väldigt tydlig nu, det har varit väldigt starka reaktioner på den här enskilda individen som har uttryckt de här sakerna, vad man fortfarande inte har kunnat hantera på ett rimligt sätt, det är frågan om vad händer när vi har en stor invandring från de här länderna och människorna tar med sig de här åsikterna till Sverige. Mm. Det här är en fråga som fortfarande är väldigt, väldigt känslig, och vi som har lyft den under de senaste 10 åren har blivit attackerade för att vi gör det, istället för att man talar öppet om, ja, men vad händer, vad är planen, vad är tanken?
Hamid Safar, han säger själv att han har ändrat uppfattning, det är han väldigt tydlig med. Han kallar sina tidigare, det han har skrivit om judar, för absurt. Han träffade vänner som kunde utmana hans syn, få honom att ändra sig. Paulina Neuding, vad tänker du om det?
Ja, men det är klart att en enskild person kan ändra uppfattning. Och det är mycket möjligt att just den här enskilda personen har gjort det. Däremot så tror jag inte att stora populationer, vi ska inte förvänta oss att stora populationer kommer att ändra uppfattning. Och det är precis det vi har sett också. Alltså antisemitismen har ju tilltagit väldigt kraftigt i Sverige och blivit väldigt aggressiv. Svante nämner skolor där lärare inte kan undervisa. Det är ju framförallt i segregerade områden i Malmö till exempel. Mm. Så att, och där har det funnits en enorm ovilja i Sverige att säga, kommer människor från de här länderna i stor omfattning till Sverige, då kommer vi se en ökning av de här åsikterna i Sverige. Det kommer hota svenska judar. Och det finns inget skäl att tro att stora populationer kommer att ändra uppfattning, utan det här kommer försätta judar i en mer hotad situation. Och det är det vi ser, och det var precis vad man kunde förvänta sig.
Och hon är ju själv judinna och hon har ju skrivit mycket om det här. Men en sak som hon inte har tagit upp, så vitt jag har sett i alla fall, det är att det är de judiska organisationerna som är mest invandringsvurmande. Och det är ytterst sällan som judiska organisationer överhuvudtaget säger det som Paulina Neuding säger. Utan de låtsas ju att så fort det handlar om antisemitism så är det nazister. Alltså att man inte säger rakt ut så får det liksom bara flyta runt att Sverige har blivit så antisemitisk.
Mm. Ja, och hon har ju med i det här programmet var ju också då Svante Wehler som är ordförande i Svenska kommittén för antisemitism.
Nej, mot. Och
mot, ja just det. Det står faktiskt för här i P1s beskrivning.
Jaha, nej, de heter SKMA, Svenska kommittén.
Såklart, de är inte för antisemitism. Nej, det hade varit lite konstigt. Men Svante Wehler är också en sån här irriterande människa som gärna vill, och han pratar här i programmet. Efter att Paulina har liksom dratt fram de här grejerna, liksom att ja, men det här handlar nog primärt om grupper, utom europeiska grupper och så vidare. Han bara fortsätter tugga om svenskar och om det gamla europeiska judehatet, bla bla. Jag har sett ett flertal intervjuer med honom när han sitter och tuggar det. Och jag har aldrig påstått att det inte finns någon antisemitism, liksom inhemsk antisemitism i Europa, det finns det säkert. Men det är ju en, vad är det du brukar säga, västanfläkt. Ja. Jämförelse med det stora problemet, och varför sitter han och harvar om det? Det är ju inte relevant i det här sammanhanget, för det är inte där det stora problemet ligger.
Men varför just SKMA? Det var ju dem som blev jättearga på mig när jag försvarade Malmös judar mot Malmös muslimer och sa att det fick vara slut på det här att de attackerade judarna. Då kallade ju SKMA mig för antisemit. Ja. Och det var på dispatchtiden, och jag kommer ihåg att jag stod som fallen från skyarna. Här hade jag tagit judarna i försvar, och så blev jag kallad antisemit för att om man var islamofob, som jag ju naturligtvis var, om jag påtalade detta faktum, så var jag också antisemit, för det hängde alltid ihop. Mm. Och det var då jag skrev en svarsartikel där jag jämförde dem med den tyska gruppen judar för Hitler som fanns på 30-talet.
Ja. Ja.
För det är varför håller de på så? Ja. Varför är det för de många judiska organisationer så otroligt viktigt att fortsätta den här muslimska invandringen som hotar den egna gruppen?
Mm. Det är en grej som man kan ha långa och intressanta diskussioner kring. För det finns lite olika teser kring vad det skulle kunna bero på. Men det hinner vi inte idag. Men vi konstaterar bara att jag tycker att de beter sig som idioter. Och det är verkligen inte konstruktivt för deras eget grupp på något enda vis. Men du, idag innan vi avslutar så vill jag bara lyfta fram en artikel av vår vän Bitte Assamo.
Mm.
Apropå rektor Hamid, hon har skrivit förträffligt, som hon ju alltid gör i det goda samhället, under rubriken hur många fler som Hamid Safar lever och verkar i Sverige. Och jag vill alltså andan i den här artikeln är ju lite grann samma som det här med Paulina är inne på, att det här handlar om grupp mentalitet och egentligen inte så mycket om individer. Men när det nu gäller Hamid Safar och hans väldigt halvhjärtade, får man väl säga, ursäkt.
Ja, han var ung.
Han var ung, han var bara 33 eller vad det var när han skrev senast.
Och samtidigt jobbade han som rektor på Sjumilaskolan i Göteborg. Då var han så ung så han satt och skrev hemska saker.
Ja, och han var förvirrad och, och allt vad nu var. Men då skriver Bitte så här, och det tycker jag det här är förbaskat bra. Det är därför jag inte tror på ett dyft på hans försvarstal om att hans Twitter-personlighet inte har med hans egen person att göra. Jag tror tvärtom att det är Mikael Hakim, alltså hans pseudonym då, som är Hamid Safars rätta jag. Jag tror att han likt Mehmet Kaplan är en ulv i fårakläder och att hela hans offentliga person bygger på falskhet och hyckleri.
Ja, jag tyckte det var spot on när jag twittrade detta tidigt idag. För att det är just det. Och man kan säga så här att det finns... Det sämsta man kan göra om man nu vill försöka vara en hygglig människa och inte falla ner i sån här sörja när man argumenterar med andra människor. Det som man kan göra då är att alltid skriva under sitt eget namn. För när du går in i den här personen och den här tryggheten att jag kan skriva vad jag vill. Det är verkar åtminstone väldigt vanligt att man då kanske går ännu längre än vad man egentligen tycker. För att det är så skönt att få spy ur sig en massa saker.
Mm.
Och det är därför det blir så bizarrt när liksom sådana som du och jag ska, de egentligen är de våldsförhärligande och så. Vi har aldrig skrivit under pseudonym, vi har alltid kört med våra egna namn och talat om var vi står i olika frågor.
Mm. Ja visst, du började ju din policy redan way back in the day när du skrev om Hells Angels.
Ja.
Vilket många kollegor gjorde osignerat eller under pseudonym därför att det ansågs farligt att rapportera om dem. Men då fick du rådet att nej, Ingrid, skriv under eget namn, och du ringde alltid upp dem och bad om en kommentar. Vilket du visserligen aldrig fick, men du hade ändå erbjudit dem möjligheten.
Ja, därför att jag fick detta rådet från en dansk kollega som hade skrivit mycket om de här gängkrigen i Danmark, MC-krigen. Och han sa, om du följer mina råd så kommer du att få respekt av dem.
Ja.
Du kommer att vara mer skyddad och du kommer också känna dig bättre därför du behandlar dem som du behandlar alla andra du skriver om. Ge dem en möjlighet att kommentera.
Mm. Ja, det är ett jäkligt bra råd. Håll er till eget namn om ni kan. Liksom. Och så. Jag vill bara också snabbt tipsa om vår vän Oskar Rey. Andersson som har skrivit också en jättebra artikel på Motbol där han plockar isär rektorgate som han kallar det på sitt sedvanliga intellektuella och mycket intressanta vis. Så läs gärna Joakims artikel. Jaha du gumman, var det väl dags att knyta ihop fredagssäcken.
Ja, det ska vi göra och vi ska önska er alla en trevlig helg. Det har ju blivit väldigt kallt i Skåne. Det gick på en dag nästan så bara sjönk temperaturen med 7-8 grader eller någonting. Ja, jag frös när jag var ute på min powerwalk idag.
Ja. Ja, och ni uppe i Norrland som sitter och garvar åt oss nu, ni ska veta det att kylan här i Skåne är vid alltså plus 5 så är det som minus 15 uppe hos er typ. Inte riktigt, jag överdriver nu, men det. Vi har en mycket mer fuktig, jobbig kyla och ofta mer vind än vad ni har. Så ni behöver inte tycka att vi är mest proppar, för det är skånska vintern kan vara rätt brutal även om temperaturerna inte liksom visar sanningen. Men du Ingrid, vad vill vi att folk gör om de gillar det de hör och ser?
Ja, då får ni så väldigt gärna stötta vårt opinionsbildande Sverige räddande arbete genom att gå in på hemsidan ingridomaria.se och där hittar ni swishnummer, bankgironummer och donorboxen där ni mycket gärna får anmäla er som månadsgivare.
Mycket gärna, det värmer mitt hjärta att se nya månadsgivare. Om alla drar sitt lilla strå till stacken så kommer vi alla också att bli starkare och Ingrid och jag kommer att kunna fortsätta och hålla på med det här som vi gör.
Tänk på Isak 10 som skickade 400 kronor hade väl sprungit in detta och snöt dem framför näsan på UNICEF och skickade dem till oss istället.
Ja, det är verkligen. Isak, du är veckans hjälte. Ha en bra helg allihopa så ses vi igen på måndag om Gud vill.
Ja, och Gud välsigne er.